promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give. So live and let live or let go. Oh, 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 I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. So you better think it over. Well, if sweet talking you could make it come true, I would give you the world right now on a silver platter. But what would it matter? So smile. There's gotta be a little rain sometime. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could sing you a tune and promise you the moon, but if that's what it takes to hold you, I'd just as soon let you go. But there's one thing I want you to know. You better look before you leap. Still waters run deep, and there won't always be someone there to pull you out. And you know what I'm talking about. So
välkommen till Tyresöradion, 91,4 MHz. Nu kommer ett program från Tyresö trädgårdssällskap. Och jag som gör de här programmen heter ju som vanligt då Lena Hjelmerus. Vi har nu hunnit in i skiftet april-maj. Och det är ju alltid en hektisk månad för alla trädgårdsälskare. Och inte minst i trädgårdssällskapet. Vi inleder månaden med ett möte för nya medlemmar. Och det kan du som har blivit ny medlem eller är intresserad av att bli medlem titta på vår hemsida. Sen kommer den stora växtloppisen som i år kommer att vara i Tyresö centrum här vid biografen Forellen och där radiostudien ligger också. Och växtloppisen den är den 27 maj och börjar klockan 11 prick. Och som vanligt så vet du att medlemmar de får byta plantor och andra som inte är medlemmar får betala 10 kronor styck. Och är det lite större plantor då tar vi faktiskt 20 kronor. Men här kan du göra fynd. Under maj så samlas också den gruppen som i år ska gå och titta på olika trädgårdar. Och årets trädgårdsvandringar kommer att handla om de offentliga miljön. Så vi kommer att göra besök i Stockholms och omgivningarna ungefär 5-6 gånger. Den gruppen är nog fulltecknad vid det här laget. Och det kan finnas någon enstaka plats också till trädgårdsresan som går den 17 juni och i år går till Nyköping. Du får höra av dig till styrelsen om du är sugen och inte har kommit med. Under våren här så har vi också dragit igång ett alldeles nytt projekt. Och det är en pelargontävling. Och några har hämtat sticklingar för att vara med som tävlingsdeltagare. Och för att sporra er och alla andra som nu inte törs ställa upp i en tävling, så har jag till studion här lyckats värva en pelargonexpert. Och Jag har mitt emot mig här Anita Österlund från Nacka. Och Anita är sekreterare i Svenska Pelargonsällskapet och jag lyckades få kontakt med henne på trädgårdsmässan. Och nu så ska jag lämna ordet till Anita och så ska vi prata pelargoner. Välkommen hit. Ska vi börja med att du berättar lite om dig själv?
Jag är ju allmänt trädgårdsintresserad, så det är ju inte bara pelargoner, även om de har en särskild plats i mitt hjärta. Jag har funderat på hur länge jag har hållit på med pelargoner. Jag började faktiskt med fuchsier och det kan ha varit kanske 20 år sedan eller någonting sånt. Och sen så kom jag rätt snart in på att också pelargoner är väldigt fina. Så att jag brukar säga att hemma så är det så att där det är varmt och soligt, där har jag pelargoner. Och där det är lite skuggigare och lite svalare, där har jag fuchsier.
Jag törs inte fråga hur många du har, men jag antar att du har en hel del. För du har tagit med dig hit till studion. Och idag är det faktiskt synd att det är radio och inte tv. För på bordet här så står 5 stycken väldigt vackra pelargoner. Och doftar, jag tycker ju om doftpelargoner, den väldigt speciella doften. Det är ju inte alla som kanske gör det, men jag sitter här och sniffar. Anita, det här med pelargoner, det finns ju nästan hur många som helst.
Ja, det finns det. Det är så att man räknar med att vilda pelargoner, det finns ju faktiskt vilda pelargoner och de kommer framförallt, skulle jag vilja säga, ifrån södra och östra Afrika. Sydafrika brukar man ju prata om, Kapprovinsen framförallt. Och det räknar man med att det finns ungefär 300 vilda pelargoner. Och sen har man ju korsat de där pelargonerna och så har man korsat korsningar. Så att hur många pelargoner av modernt snitt som det finns, det vet väl ingen riktigt. Jag har hört siffrorna 15 000, 20 000 eller 25 000 olika sorter. Så att det finns väldigt många i alla fall.
Jag har rest en gång i Kapprovinsen och jag måste säga att jag blev lite chockad över... Alltså de växer som maskrosorna växer hos oss längs vägkanterna. Ja. Man stannar och så plötsligt så ser man, kära någon, här är ju ett hav av pelargoner.
Ja.
Och det är en upplevelse verkligen.
Ja, det är jättefint.
Så där känner man att det är pelargonens hemland riktigt. Men när kom de till oss då?
Ja, till Europa så kom den första pelargonen 1632 räknar man med. Det var till Frankrike som den kom.
Slaget vid Lützen.
Ja, precis. Precis. Ja. Samtidigt så kom då den första pelargonen till Europa. Till Sverige, och vi ska ju komma ihåg att vi ligger i utkanten av Europa. Till Sverige så kom inte den första pelargonen förrän omkring 1748. Och det var ju naturligtvis Linné då som tog hand om den. Mm. Och jag har faktiskt den här första sorten. Det är en liten pelargon som heter Pelargon triste. Det var faktiskt Linné som döpte den till det. Han kallar den för Geranium triste. Mm. Geranium är ju nävesläktet. Mm. Pelargonen är väldigt nära släkt med nävorna. Och han tyckte att den var så trist och tråkig, den här lilla. Alltså dillaktig eller morotsbladsaktig grönska har den.
Morotsblad skulle jag nog också säga.
När och blommorna är lite sådär smutsgula, de kan vara lite vita med lite brunt på. Så att det var ju inte något vidare värsta, alltså, så han kallar den som sagt för pelargonen triste. Vad som är lite intressant med den här, det är att den har blommor som doftar. De allra flesta pelargoner, där är det ju bladen som doftar. Men det finns några där blommorna doftar och pelargonium triste är en av dem. Och inte ens en gång Linné med all sin kunskap kunde klura ut varför den doftar på kvällen och natten.
Jaha.
Han försökte sätta in den i ett mörkt rum på dagen och för att se om den skulle dofta. Och det gjorde den inte, utan det måste alltså vara, den känner av vad det är för tid på dygnet. Och då börjar den dofta på kvällningen. Och då doftar blommorna lite kanel. Senare så har vi förstått att det beror på att den här pollineras av nattflygande fjärilar. Mm. Och de ser inga i mörk, ser de inga färger. Nej. Men däremot så känner de doften.
Och då, jag som är biodlare, jag kan ju berätta då att väldigt många olika blommor doftar på olika klockslag. Och jag tror till och med Linné gjorde en klocka där han planterade växter vart efter de började antingen blomma då eller släppa ut sin doft.
Ja, ja. Ja, det är fantastiskt.
Men det där är alltså ungefär som nattens drottning då. Det är någon som har natten som sin tid.
Och det här var faktiskt den enda pelargonen som fanns i Europa ungefär 40 år fram i tiden. Sen kom det ju flera. Jag tror att den som sen egentligen kom i Sverige och som var känd här, den heter bollpelargon på svenska. Och framåt sen, och från början så var ju det här ytterst dyrbara växter. Jag ska säga att den här pelargonen förmodligen inte kom som en planta till Europa. Den har alltså rotknölar som torkar. Så att förmodligen så kom det som rotknölar och sen så planterar man dem och så fick man upp den. Och det här var ju bara, alltså, från början var det bara vetenskapsmän av Linnés dignitet som fick handskas med pelargoner. Senare så kom då kungar och adelsmän in, och in på 1800-talet också adelsdamer. Jag vet till exempel att Napoleon den första syster Josefin, förutom att hon är känd för att älska rosor, så älskar hon faktiskt också pelargoner.
Ja.
En annan som minst äldre lyssnare känner till är Marlene Dietrich, som fick fantastiska blomsteruppsättningar med liljor som doftade väldigt mycket, och de kastade hon ut, gav hon till personalen. Men själv så hade hon en liten kruka med en röd pelargon i, det gillade hon.
Det var hennes favoritblomma, ja.
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 Ja. Men sen kom det ju naturligtvis fler och fler pelargoner. Ända fram kan man säga till första världskriget ungefär. Därför att då behövde man växthusen för att odla ätbara växter.
Mm.
Och sen är det lite intressant, jag har faktiskt läst en artikel från 40-talet om pelargoner som är väldigt nedlåtande. Oh, det var så banala växter och det var ingenting att ha så. Men sen framåt så där 50-60-talet så fick den en renässans.
Ja, och nu är den ju en av våra mest älskade växter. Det finns väl nästan ingen som inte köper sig en pelargon på våren.
Nej.
Och som du sa, det finns ju så väldigt många olika varianter och sorter.
Alltså det finns en pelargon för varje person,
ja,
faktiskt.
Ja.
Hur man än, vad man än gillar, så finns det nästan alltid någonting som passar.
De engelska pelargonerna som har nästan volangkjolar. Och du har med dig här en... Ja, det är en sonal pelargon kanske?
Ja, jag har med mig den pelargonen som... nästan vågar säga, nästan alla svenskar vet att det är en pelargon. Och det är en mårbacka, en rosa mårbacka.
Ja.
Och det är lite roligt, när vi i pelargonsällskapet, vi har en monter på mässan. Och där säljer vi våra egna uppdragna sticklingar. Och vi som har på ett tag, vi kanske tycker att mårbacka är lite sådär banal och vanlig. Men jag har lärt mig att jag drar alltid upp sticklingar av mårbacka. För det är bland det första de som kommer frågar efter.
Ja.
Har ni sticklingar av mårbacka?
Ja. Jo, men jag måste nog säga att jag känner också att den är lite sådär, lite exklusiv. Alla vet, har du en mårbacka?
Alltså, ja, den är, ja, den är ju så vacker. Den är ju, vad ska man säga... Den ser ut som små fyllda blommor, alltså den ser ju lite exklusiv ut. Och den här sorten av, vad ska man säga, lite gulliga, lite ballerinalika pelargoner, de kom på 1800-talet. Ja. Då gillar man såna här, och det gör vi ju fortfarande.
Den är som en liten rosenbukett. Alltså,
ja.
Det är så att det är många blommor som sitter tätt ihop.
Precis.
Ja.
Det som är, inte alla vet, alltså när man säger mårbacka, jag brukar fråga ibland, ja, mårbacka vadå? Jo, det är ju Selma Lagerlöfs mårbacka. Och där fanns det såna här, det vet man. Och Carl Larsson hade ju också på Sundborn. Men de kallade inte den här för Mårbacka. Nej. För namnet Mårbacka, det var alltså blomsterhandlarna själva som på 1950-talet tog fram det.
Jaha.
För att rida på, på Selmas popularitet. Ja. Och det måste man väl säga att det är ett väldigt lyckat exempel på varunams just det, placering.
Nu sa jag sonalpelagon, du kanske ska förklara vad det är.
Ja, just det. Sonalpelagoner, det är ju de allra vanligaste pelagonerna, de man hittar överallt här. Och det är alltså hybrider kan man säga, det är framkorsade pelagoner. Och att de heter sonaler, det har den enkla förklaringen att nästan alla som är sonaler på ett annat sätt, de har på bladen en mörkare zon.
Mm.
Och det är helt enkelt därför som de kallar det för sonal.
Mm.
Så här väldigt tidigt när de har stått inne så har de inte så hemskt mycket. Det är när solen skiner på dem som den där zonen framträder.
Mm. Sen är de ganska kraftiga, lite buskiga sådär.
Ja.
Till skillnad mot den här ursprungliga som Linné kallade för den trista, så är de ju, det är mer som en buske. Nu har du ju säkert putsat den där ordentligt så att den också fått en fin form.
Men
jag tycker att även när man har dem i balkonglådan så blir de, de blir knubbiga och lite stadiga framför.
Ja, det blir de. Sen är det ju så att rätt många av pelargonerna, de får såna här ämnen som gör att de inte växer så väldigt fort, och då blir de lite knubbigare och lite mindre.
Ja, så det är lite manipulation.
Det är lite manipulation, och är man väldigt nitisk så kan man också med sina egna, även om man inte använder något medel, så kan man hålla på och klippa dem så att de får en sån där fin form. Det är bara det att när man klipper en pelargon så tar det någonstans mellan 6-8 veckor innan den blommar.
Jaha.
Och jag gillar blommor. Jag bryr mig inte så mycket om hur den är växt.
Nej.
Jag gillar blommor så att jag klipper inte mina så mycket.
Nej.
Och Mårbacka, den har lite mer den ursprungliga formen. Den är ju inte så där väldigt, väldigt kompakt, utan den stretar på och blir lite längre.
Mm. Vi kanske ska fortsätta med de andra som står här på bordet också.
Ja, jag har faktiskt en Mårbacka till. Man har ridit på den här. Den här.
Den
heter Röd Mårbacka.
Ja.
Den heter också Stora Hyttnäs. Det låter lite...
Ja, det är Carl Larsson. Ja, det är Carl Larsson. Ja. På Stora Hyttnäs.
Ja. Ja. Och den är ju en fantastisk röd, kan man säga. Glad röd färg. Mm. Också väldigt fin.
Lite lila stick i den kanske. Ja. Det är lysrörsbelysning här i studion. Men den är... Den är inte djupt röd, utan den är mera lite åt det cerisa hållet.
Ja, ja, det är den. Men väldigt, väldigt söt den också.
Mm.
När jag pratar om pelargoner, då brukar jag börja med rosa Mårbacka eftersom alla känner till den.
Mm.
Och så säger jag att då tror ni förstås att ni har sett hur en pelargon ser ut när ni har sett Mårbacka. Men det har ni inte gjort. Och då brukar jag ta fram en liten, här kommer jag med en liten pelargon.
Det visar
jag
lite
hur
mig
ska
något.
Vi... Förklar,
då skulle jag nog säga att det var en viol, för bladen är nästan lite violformade och blommorna är jättesmå som nävor.
Precis, tänk en liten skatnäva, så små blommor är det.
De är en centimeter kanske, och det är inte de här stora klasarna som på Mårbacka-pelagonerna, utan här är det en blomma på varje.
Mm.
Och det här är också en pelargon då?
Det här är också en pelargon. Det är en pelargon som heter Pelargonium siduides. Jag ska inom parentes säga att såna här ursprungliga vilda som vi kallar för arter, de har latinska namn. Medan alla de här hybriderna, sonalerna och allt vad det är för någonting, de har vad man kan kalla fantasinamn. Till exempel Mårbacka och Stora Hyttnäs och så vidare. Men det här, den kommer ifrån Sydafrika, och jag brukar ta fram den dels för att jag tycker den är hemskt söt. Men sen har den en lite rolig historia också. Det är nämligen en av Linnés lärjungar. Ni vet, Linné, han vill ju aldrig resa själv. Han skickar ut sina lärjungar över världen. Och det fanns en lärjunge som heter Carl Peter Thunberg. Och honom ville Linné skicka till Japan för att samla in växter helt enkelt. Det var bara det att Japan på den här tiden, på alltså slutet 1700-talet eller andra halvan av 1700-talet, det var stängt för utlänningar, utom för holländare, för holländare hade en liten koloni där. Och då skickades alltså Carl Peter Thunberg till Sydafrika först, för där fanns det ju boer, alltså holländsktalande människor. För han skulle lära sig holländska så att han kunde passera som holländare. Och där blev han kvar i 4 år. Och upptecknade någonstans 3-4 tusen olika sorters växter. Och sen så åkte han till Japan och var där ett antal år och nedtecknade också växter. Och sen så åkte han hem och sen åkte han aldrig någonstans mera. Sen blev han kvar i Sverige och efterträdde så småningom Linné. Och den här lilla Sidoides, alltså sida har jag lärt mig, det är alltså en växt som man tyckte att bladen på den här Sidoides liknade den andra sida. Så att det är alltså sidaliknande blad har den. Det är som rätt många andra vilda pelargoner en läkeväxt som användes mot, det kunde användas mot magåkommor och halsåkommor och sådant. Och det är då rotknölarna på den här, de ska vara 7 år eller äldre som man använder. Och det har ju inneburit att den här lilla pelargonen, den var ju nära utrotningen i Sydafrika därför att man grävde upp de här. Framförallt tyskarna är intresserade av sån här naturmedicin. Jag har för åskådning, ska jag säga, inte använt det själv, köpt ett läkemedel här i Sverige där det står att den är gjord av Sidoides. Den kallas på svenska för svart eller mörk pelargon helt enkelt. Men jag skulle ju inte komma på att gräva upp den där, för jag tycker den är så väldigt söt. Ja. Men det är så roligt att visa den, dels för att den har en rolig historia. Men om man då jämför den här mårbackan och den här, så ser man att det är ju, man kan inte tro att det är
att det är samma släkte. Inte.
Släkte, nej.
Nej, för mårbackan är väl ungefär dubbelt så stor och den är ju bladen är 10 gånger större och den är, har ett helt annat växtsätt och en helt annan typ av blomning.
Ja.
Men det är en variation här i pelargonsläktet som är fantastisk.
Vilken
spännande historia det var om den.
Ja.
Ja, det finns ju många växter som är uppkallade efter Thunberg. Thunbergia till exempel. Precis. Det är det kanske man tänker på först. Men han bidrog till mycket.
Ja,
och sen har vi en till här. Den som står mitt framför mig.
Ja. Och jag skulle vilja säga att det här är nog en variant av gamla Dr. Westerlund.
Ja.
Dr. Westerlund är väl den mest kända doftpelargonen.
Jag har faktiskt 2 stycken hemma just nu. Den tar sig väldigt lätt om man säger så. Den är lätt att föröka.
Det är den. Och framförallt om man faktiskt planterar den ute i trädgården.
Jaha.
Så blir doft- och vildpelargoner framförallt, de kan bli jättestora. Det som är lite dystert är att man måste ju ta in dem på hösten, för de är ju inte tåliga. Härdiga. Om vi går tillbaka till Nisse Wide, ska jag säga att jag har faktiskt en pelargonkompis som prövade några år att övervintra den ute. Och blir det inte väldigt kalla vintrar så kan den övervintra. Men det är ingenting att rekommendera.
Nej. Det tror jag man skulle vara nervös för.
Ja, och inte de här doftpelargonerna heller. Nej. Men det är väldigt roligt att sätta dem i trädgården, för de blir alltså jättestora. Sen kan man ju ta in den, eller man kan ta sticklingar av den på hösten.
Ja. Dr. Westerlund var ju från Enköping.
Ja.
Och han var berömd för att han var en människa som människor lyssnade på. Han hade kloka råd. Mm. Och han sa ju då att i varje svenskt hem så ska det finnas en sån här hälsoblomma, som han kallar den för.
Just det.
Just därför att man mådde bra. Den doftar ju bara, man nuddar den det allra lilla minsta. Och han var ju verksam då på 1920-talet och min gamla mormor besökte honom för att få råd för sin reumatiska besvär.
Ja.
Och hemma fanns det alltid Dr. Westerlunds hälsoblomma. Och som sagt, nu har jag några stycken själv också. Jag tycker, de kan ju blomma, med små lila blommor.
Ja.
Men det är ju
inte för blommorna
det är ju bladen man har. Och just det här lilla citrondoften som kommer när man bara nuddar en blad. Mm.
Man ska ju ha den där den står när man går ut och in, så att man kan stryka handen över. För att det är så härligt. Det är ju då är det ingen påträngande doft, utan det är en ljuvlig sådär svag lite rosendoft.
Jag läste någonstans att man skulle stamma upp för att få lite höjd på den.
Det kan man göra.
Ja.
Ja. Då får man börja och ta bort bladen från nedre delen av stammen och så låter man den dra iväg. Den kan ju bli väldigt stor. Det är den, och sen finns det också en doftpelargon som heter Pelargonium tomentosum. Populärt kallat ta mig tusan. För att den blir också jättestor och den doftar pepparmynt.
Det
har stora, jättemjuka, ludna blad. Och den kan bli också enorm om man sätter den ute. Ja. Också väldigt trevlig.
Och i lite samplanteringar kanske med något då, som ger lite färg.
Ja, precis. För som sagt, den har ju inte heller så... De flesta doftpelargoner har ju inte så särskilt framträdande blommor.
Nej,
de
är nej. Som sagt, Dr. Westerlunds, den är väldigt
Det finns
små.
En jag kan tipsa om ni hittar sticklingar av pelargoner. Den heter Ashby. Den har fantastiskt, vad ska vi säga... starkt lila rosa stora blommor och doftar lite obestämt aromatiskt på något sätt. Den har väldigt fina blommor. Inte så vanligt dessvärre. Jag har haft den flera år. Jag vet inte om jag har lyckats övervintra den i år. Så att jag letar lite grann efter en stickling.
Någon har en Ashby, så får ni höra av er till Anita. Ni byter med någonting här.
Precis.
Annat, Ja, nu är vi inne på det här med sticklingar. Jag sa att det är lätt att ta sticklingar, men samtidigt är det ju svårt. Hur ska man göra? Om man tittar på webben så finns det alla möjliga. Då. De ska stå i vatten och de ska stå i jord. Hur ska man ta en
göra då säger stickling? Jag så här gör jag när jag tar sticklingar, för som sagt, det finns väldigt mycket olika råd. Jag tar sticklingar... Ja, egentligen året runt skulle jag vilja säga. Men jag tror jag tar de flesta sticklingarna i september, oktober när jag tar in mina pelargoner. Då passar jag på att klippa ner dem. En vacker och solig dag, då klipper jag ner dem och sen tar jag in dem så att de är lite torra när de kommer in. Och jag sätter mina sticklingar direkt i såjord. Det tycker jag är bra. Man ska ju alltid skära av dem alldeles under ett bladpar. Så tar man bort de där första eller sista bladparen. Så man får en liten bit att sticka ner i jorden. Och då låter jag dem ligga och torka lite så ytan torkar. För det förhindrar att det går röta i dem så att de inte blir för blöta. Och så sätter jag ner dem i såjord. Och sen gör jag så att de första dagarna så duschar jag dem. Sprayar dem med en sprayflaska lite grann då och då. För att vi har väldigt torrt. Och varmt in i våra bostäder. Och framför allt vad som är viktigt är att ha ljus på dem. Så jag har alltså lysrören 20 centimeter över bladen. Alltså.
Men du slår inte in dem i plast?
Eller? Absolut inte plast. Nej. Därför att min erfarenhet är att de ruttnar väldigt lätt. Alltså. Så, och det är därför jag istället då fuktar dem en aning. Alltså jorden ska ju torka upp emellan. Och så vattnar de. Vattnar man dem. Men man kan alltså då, åtminstone de första veckorna, spraya dem lite grann.
Men du har fuktig jord, du har inte blöt jord.
Nej, fuktig jord har jag. Och vi kan väl säga så här att sticklingar tar man ju därför att man ju då oftast vill ha en ny planta som ser exakt likadan ut som moderplantan. Men man kan ju också ta frön. Och då är det så att frön ifrån vilda pelargoner, om man håller dem lite grann för sig själva, de blir som moderplantorna. Men de här hybriderna, till exempel Mårbacka, som har en förskräcklig massa olika anfädrar bakåt. Om man tar frön från den så vet man aldrig riktigt vad det blir.
Det kan bli vad som helst.
Ja. Och jag har pelargonkompisar som gillar det här och tar fram nya sorter, alltså egna sorter. Och det kan man hålla på med då, för att ibland har man tur och så blir det en snygg ny planta.
Och de fröna, de sår du också då på hösten eller sår du dem på våren?
Ja, på våren gärna, just det. Men som sagt, då vet man inte riktigt vad det blir, men det kan ju vara spännande det också.
Och sen ska de här både sticklingarna och de gamla plantorna, de ska ju också övervintra. Jag har jättesvårt att övervintra pelargonier, jag har gett upp nu, jag har för varmt. Det kanske de flesta har.
Ja, alltså när det gäller sticklingar så går det ju bra att ha dem i rumsvärme.
Det går.
Ja, det går.
Mm.
Likadant där, så alltså, de övervintrar, jag sprayar dem lite grann då och då så att de får lite fukt. Men framför allt alltså, de måste ha ljus. Och det räcker inte att ställa dem i ett söderfönster, utan de måste ha ljus av en lampa helt enkelt. Och jag tycker man behöver inte köpa, om man inte vill så behöver man inte köpa dyra växtlampor, utan det går bra med lysrör. Men det ska vara ganska nära inpå alltså. Och likadant övervintrar, jag har lite olika. Jag har ett pyttelitet växthus där jag övervintrar. Det är alltså isolerat på vintern och med en värmefläkt i. Och där övervintrar jag, förutom då massa citrus, så övervintrar jag en del pelargoner. Sen har jag ett ouppvärmt rum i källaren som är belyst. Och resten, för jag har ganska mycket, får inte plats det där. Utan sen har jag, vad vi kallar förr i tiden, gillestuga i källaren. Och där är det ju lika varmt som i huset. Och där har jag en, kan det vara 60 vanliga, alltså stora planter som jag har övervintrat. Med lysrör över, och de är jättefina. Alltså man får ju vattna dem ordentligt, men de ska ju ha vatten då och då.
Man kan inte bara glömma bort dem.
Det kan man inte göra. Och de trivs alltså alldeles utmärkt. Och i och med att du har ljus över dem så ränner de ju inte iväg. Så de blir inte så där väldigt långa heller.
För det är ju annars ett problem när man ska börja väcka dem igen. Att då sitter det någon väldigt gänglig 2 decimeters skott i toppen och så är resten lite skrumpet och dött nästan.
Ja, då får man ju försöka att klippa ner dem. Alltså zonalpelargoner typ Mårbacka, de kan du ju klippa väldigt långt ner. Likadant rosenknopp, den som heter Apple Blossom Rosebud, den går att klippa väldigt långt ner. Och det bryter i alla fall, det kommer nya blad. Sen andra, de är lite kinkigare. Där får man väl pröva på. Jag som sagt, jag är väl lite feg så att jag har rätt mycket långa gingliga. Men å andra sidan blommar de ganska snabbt också.
Ja, det kan man göra på olika sätt.
Ja, visst.
När man sen ska börja väcka. Jag vet, jag gjorde ett program om fuchsior förra året. Där pratade vi mycket om det här att när ska man börja väcka den här övervilande plantan. Och det kanske är nästan lite i senaste laget nu.
Ja, jag skulle vilja säga slutet av februari börjar jag. Alltså när dagarna blir längre. För man ser på något sätt på dem att de känner av det där. Att de sträcker lite grann på sig. Så att andra halvan av februari är väl väldigt bra. Och jag brukar börja med... faktiskt börja med att plantera om dem. Och så får de stå några veckor. Och sen så klipper jag i den mån jag vill klippa dem. Och då blir det ju sticklingar då också. Så att jag har ju nu sticklingar som jag tog som sagt i höstas. Så de är ju nästan, det är ju små plantor nu. Och sen har jag små nytagna sticklingar som inte är så stora. Men de blir ju stora så småningom.
Men de är köldkänsliga, så att man kan inte sätta ut någonting förrän frosten är över.
Nej, det kan man inte. Alltså, det finns ju, du nämnde engelska pelargoner tror jag. Och det jag brukar säga, de är ju fantastiska, de är ju underbart vackra. Det är pelargonvärldens divor. Alltså. Man får ju verkligen pyssla om dem. Och det är de här som man köper i, kommer nu i slutet av januari, I blomsterhandeln. Jättefina, fantastiska. Oftast är de ju tvåfärgade, stora blommor. Åh, de är så snygga. Och så tar man hem dem och så står de några dagar hemma och sen så börjar de säcka. Därför att de är ju hårt drivna och kommer till ett helt annat klimat än de är vana vid. Och då brukar jag säga att kasta inte ut dem då, utan klippa av blommorna och bladen som är vesna. Och sen nu, när det börjar att bli plusgrader ute, ställ ut dem på dagarna. För engelska pelargoner, de behöver en köldperiod, för att, eller kylperiod, för att sätta knopp. Så att det är väldigt bra. Men de tål ju inte minusgrader, så man får inte glömma dem.
Nej,
på nätterna.
Man får ta in dem sen. Ja. Men har man en liten balkong så kan man sätta ut dem på balkongen.
Det kan man göra. Mm. Och sen kan man ju också, jag brukar ju chansa ibland på en del pelargoner, och då har jag alltid fiberduk i närheten, så att verkar det som det skulle bli lite kallt, så över med fiberduken. Det klarar de.
Jag såg i era odlingsråd från Pelargonsällskapet att man kunde piffa upp dem med lite C-vitamin också.
Ja.
Det var nytt för mig, det har jag inte sett någonstans förut, men det lät som en trevlig liten energikick.
Ja, ja, och det finns alltså, det finns som sagt väldigt mycket andra saker man kan göra. Jag har sett de mest fantastiska grejer som man använder. Jag gör inte så mycket sånt här, måste jag erkänna.
Nej.
Vad jag är noga med det är att jag ger dem sån här mininäring. Det vill säga varenda gång jag vattnar så har jag ungefär ett kryddmått näring till en liter vatten. Mm.
Men inte behöver man ha någon speciell jord. Det säljs ju pelargonjord nu i handlarna. Är det...
Ja, alltså det som är viktigt med jorden till pelargoner och för övrigt också till fuchsier, det är att det måste vara struktur. Den får alltså inte vara alltför finkornig.
Nej.
Därför att du vet att då blir det ju som cement i krukorna. Ja. Utan man kan ju köpa billig jord om man så vill, och så får man blanda upp den ordentligt. Mm. Med lekakulor, med perlit eller någonting sånt där. Mm. Så att du får en struktur. Mm. För både pelargoner och framförallt fuchsier, de vill ha alltså luftigt omkring sina rötter.
Och den här billiga torrblandade jorden är väl... Ja, nej, den kanske... Den passar inte riktigt.
Nej. Sen har jag hört alla sorters vad man använder för jord. Så det finns lika många råd egentligen som det finns pelargonentusiaster.
Vi får se hur det går i den här pelargontävlingen nu då.
Ja.
Nu ska vi runda av programmet lite grann. Jag tänkte bara att jag har ju hört talas om att man kan äta pelargoner. Vad äter man för någonting när man äter pelargoner?
Ja, det är ju bladen man äter. Den här Dr. Westerlund-varianten som står framför oss här nu. Där kan man ju ta bladen och så kan man hacka dem och så kan man ha dem. Man kan ha dem i skorpor. Jag har gjort drömmar med pelargonblad. Man kan göra det med en sån här smet som man har ovanpå en sockerkaka. Jag har gjort lemon curd av pelargoner som doftar citron. Och sen vet jag att det finns de som använder det också i maträtter. Så att visst kan man använda dem på det sättet. Ja. Det är bara det att man måste ju ha rätt mycket då, för det går åt en del blad.
Ja, det kan jag tänka mig. Och det är som att man får tänka det som en kryddväxt.
Ja,
ungefär.
Ja.
Ja. Ja, men det är ju faktiskt lite synd på dem.
Ja, vissa år när jag har haft mycket till exempel doftpelargoner, då har jag kunnat offra en del för att pröva, för att det är lite roligt att se det. Den där lemon curd blev väldigt god, måste jag säga.
Mm. Vi får googla på recept. Lemon curd med pelargonblad.
Ja.
Tack snälla Anita för att du har tagit dig tid och berättat så mycket fantastiskt om pelargoner. Vi får väl kanske bjuda in dig någon gång till Trädgårdssällskapet för att få höra mera. För den här halvtimmen, den har ju gett mer smak, helt klart. Om man nu vill bli med i Pelargonsällskapet, hur gör man då?
Ja, alltså enklast är det att gå in på Pelargonsällskapets hemsida. Man googlar på Pelargonsällskapet så kommer man till hemsidan. Och där kan man bli medlem.
Ja. Och där finns det då, det är ju en förening för hela Sverige, men det finns kontaktpersoner för olika regioner och olika platser.
Jag är länsansvarig här i Stockholms län.
Mm.
Så att mig kan man ringa till och om man vill anmäla sig som medlem.
Och då får man... Ja, man får naturligtvis ett gemensamt intresse förstås.
Ja, det får man. Vi har ju en tidning som kommer ut fyra gånger om året som är med väldigt fina bilder och bra artiklar om pelargoner. Sen har vi ju som sagt på hemsidan, vad jag tycker framförallt som jag använder väldigt mycket, vi har ett bildgalleri på ungefär 4000 pelargoner. Och framförallt när det gäller de vilda pelargonerna så är det väldigt bra beskrivningar av dem. Mm. Var de kommer ifrån och vem som upptäckte dem och hur de växer och allting sådant.
Mm.
Men sen så är det som är också fantastiskt är att vi har ju träffar där vi träffas, där vi tar med oss egna sticklingar. Mm. Och det är där du hittar de här pedagogerna som du aldrig hittar ut i handen. Mm. För det är ju ytterst, om du räknar hur många de stora kedjorna har, många olika sorter,
ja, nej, det är inte,
så är det inte många.
Nej, det är begränsat.
Man tänker på att man skulle kunna ha 25 000 kanske.
Ja. Vi har ju varit lite lyckliga här i Tyresö, vi har haft Sune Trygg som hade handelsträdgården här förut och han har ju sitt växthus nere i Tungelsta och det säljs fortfarande sticklingar.
Och det är en fröjd att gå dit. Ja. Alltså man behöver inte kanske köpa någonting om man inte vill, men man kan gå dit och bara låta njuta. Ögonen
ja, titta.
Vila på alla dessa underbara blommor.
Ja, visst. Mm. Vi ser fram emot sommaren nu och så den här pelargontävlingen nu då.
Ja.
Ja. Tack så hemskt mycket Anita för att du kom och vi hörs igen i Tyresö trädgårdssällskap på Tyresöradion 91,4.
Okej, tack.
Hej.
Hej.